Artikel 4.
Det här är en stenåldersyxa som har använts vid svedjebruk när man högg ner träd och buskar och röjde för att plantera hirsch och andra växter som man använde.
Och det här är alltså en verklig yxa 7000 år gammal från Kina.
Ja, det stämmer. Och den är utställd här med ett skaft gjort i trä som vi har rekonstruerat. Men själva yxan är i original.
Vi befinner oss på Östasiatiska museet och jag är här med Elisabeth Hedström som har varit med om att skapa den utställning vi står framför. En utställning skapad just för synskadade barn.
Ja, det stämmer. Vi ville locka hit barn och unga som med synskador som vi kan tillgängliggöra och få en upplevelse av kinesisk forntid.
Och vi talar om en kinesisk stenålder alltså som sträcker sig så långt tillbaka som 7000 år.
Ja, det stämmer.
Och det vi står framför här, det är alltså en modell av en kinesisk by. Och i bakgrunden en himmel och ett stort berg, för de här byarna de låg i djupa dalar.
Ja, och de låg nära floderna, framförallt bifloderna till Gula floden, där det var bördigt och där det var goda förutsättningar för att odla, men också för att bevattna sina åkrar och få dricksvatten.
Och den här byn som vi har framför oss, det är alltså runda hyddor med spetsiga tak i någon form av vass eller liknande.
Ja, och de här byarna, de är omgivna av en vallgrav och det kunde vara uppåt en 500 människor som levde i en sån här by. Men här i våran modell så har vi något färre hus och det är för att vi skulle kunna få rymma berättelsen om en hel by i den här utställningen.
Och i mitten här så är det ett hus som istället är fyrkantigt och har ett snett, spetsigt tak.
Ja, det stämmer. Den kan ha fungerat som en samlingslokal och den markerar mittpunkten för byn och var i centrum då för människors vardag där man möttes.
Och här läser jag. Det här är alltså punktskrift gjord med små mässingsspikar. Och här står det shaman framför ett av hyddorna.
Ja, de här människorna trodde att naturen var besjälad. Man trodde också på förfädernas andar. Och man levde nära naturen och shamanen var den person i byn som hade gåvan att göra en andlig resa mellan levande och döda. Fungerade som ett slags medium då mellan människorna och de här naturandarna och förfädersandarna. Och tillsammans med hövdingen så ledde shamanen byn. Hövdingen var oftast man, men shamanen kunde också vara en kvinna vid den här tiden.
Och det här för lite grann tankarna till stenåldern i vår del av världen.
Ja, när man studerar de här forntida kulturerna så märker man att många inslag är liknande. Människor är trots allt människor och när man tittar på kulturer i olika delar av världen vid de här tidiga kulturerna så hittar man många likheter, det stämmer.
Och om vi går vidare längs den här uppbyggnaden av byn som är 4-5 meter lång så hittar man en mängd föremål och det här är också ett gammalt föremål.
Det här är en sländtrissa, en liten rund lerplatta med ett hål i där man då kunde spinna ullgarn som man kunde tillverka kläder av. Vi vet inte hur kläderna såg ut men vi hittar de här redskapen som berättar om textiltillverkning för 7000 år sedan i Kina.
Och här ser man också en mer nygjord modell av en sländtrissa. Kan man alltså känna hur den såg ut och känna på den ull då som man spann här. Och om vi fortsätter här så har vi också den tidens pengar.
Ja, saltvattensnäckor, kallade kaurisnäckor, tog människorna med sig från kusten inåt land och de här blev väldigt dyrbara. Det finns också teorier om att de kan ha varit fruktbarhetssymboler eftersom de påminner om ett kvinnligt sköte. Och de använder man som betalningsmedel och man hittar dem också i gravarna. Alltså de högt uppsatta personernas gravar kunde ha mycket kaurisnäckor i sig.
Och vi befinner oss vid en grav här. Man kan nämligen sticka ner handen och känna här ligger alltså en del av ett skelett och här ligger en kruka och full med gravgåvor kan man tänka sig. Mm.
Tron på livet efter döden var centralt för de här människorna, och man tänkte sig nästa liv som en spegling av det liv man kände. Man hittar samma typer av krukor, samma sorts kaurisnäckor i gravarna som man använder i det dagliga livet. Och för arkeologerna blir de här gravarna en oerhört rik informationskälla om hur människorna levde sina liv just på grund av det.
Och tanken att göra en utställning just för synskadade och att ha med punktskrift till exempel här, var kommer idén ifrån?
Ja, det är en idé som har funnits med oss länge. Vi kände på Östasiatiska museet att vi ville göra någonting för människor med funktionshinder, och framförallt barn och unga som är en prioriterad målgrupp hos oss. Och då kändes det som att synskadade var en grupp som vi kunde berätta mycket för. Och vi har redan teckentolkade visningar idag för till exempel hörselskadade, så att här behövdes det göras någonting. Och vi fick göra en resa. Vi behövde verkligen hjälp för att klara av att göra det här. Och det varit många nya lärdomar på vägen.
Och ni hade bland annat, ni hade samarbete med Synskadades Riksförbund. Och ni hade också synskadade barn som en referensgrupp.
Ja, vi hade en grupp barn och unga som vi hela tiden har testat våra idéer på. För att och verkligen försäkra oss om att det här skulle vara något som man kan förstå och ta till sig för den här målgruppen. Och Synskadades museum har också hjälpt oss mycket med att tillgängliggöra den här berättelsen för de här barnen och ungdomarna.
Och vad var det för tips ni fick av dem?
Vi har gjort en syntolkning av den här byn. Och det var någonting som vi fick hjälp med. Just för att man ska kunna känna sig fram och samtidigt få punktskriftsinformation om vad man ser. Och vi ville inte i den här modellen ha textsjok, för att det ska vara en härlig taktil upplevelse, och då har vi haft den här syntolkningen bredvid så att man kan bära den i handen med sig när man rör sig över modellen.
Precis, och det är alltså syntolkning i form av punktskrift som hänger här, och all text man kan läsa den finns också i punkt.
Ja, den finns i punktskrift. Vi har korta ord i punktskrift i modellen vid de här olika delarna. Men vi har ju också en berättelse i punktskrift intill som man kan stå och läsa bredvid modellen.
Om vi tittar vidare i själva modellen. Här har vi en skärva av en kruka. Som också är kanske så mycket som 7000 år gammal. Och den ligger invid en lite uppförstorad modell av lite genomskärning av en sån här ett hus eller en hydda som man bodde i då, med spetsigt runt vasst tak och en träkonstruktion inuti, en eldstad i mitten, och även det springer omkring små djur här i plast, det är hundar och det är höns och så vidare.
Ja, och de är väl utvalda, de här djuren. Människans äldsta husdjur är hunden med en historia på närmare 12 000 år, så hunden var viktig att ha med i modellen eftersom det är ett av människans äldsta husdjur. Men vi ser också grisar och får och höns. Men även djur som man jagade som är placerade då utanför vallgraven vid skogen intill. Med björn och hjortar till exempel, som vi vet att det fanns gott om i de här samhällena för jägarna att jaga. Barnen tycker det är jättehärligt att leka med den här modellen. Vi har dockor, några stycken som man kan flytta runt. Och vissa av djuren har också fått fötter, även om det inte var tänkt så från början.
Och vi hör också en del av djuren i bakgrunden här, lite hundar som skäller och fågelsång och så vidare. Och det är alltså inspelat ljud här inne i museet.
Ja, vi ville skapa en atmosfär här som för tankarna till historien och till en annan tid och en annan värld.
Och när vi nu känner på de här väldigt gamla föremålen, så är det alltså så att historien om hur de kom hit, den handlar om hur Sverige introducerade arkeologi i Kina.
Ja, det var en svensk som introducerade arkeologi som vetenskap i Kina. Han hette Johan Gunnar Andersson. Han var egentligen geolog, och tidigt 20-tal var han verksam i Kina på uppdrag av den då nya unga regimen. Skulle hjälpa till att starta upp industri, bryta järnmalm och annat. Men han fann då spår av tidiga jordbrukande samhällen som vid det tillfället var en myt som man inte riktigt visste var sann i Kina. Men man fann rika fyndigheter från de här tidiga samhällena, och det blev också en startpunkt för arkeologi som vetenskap i Kina. i Kina är Johan Gunnar Andersson, arkeologins anfader, och han står staty, och det finns ett museum tillägnat honom och hans fynd av bonde, yngre bondestenålder i Kina. Så i Kina är han en kändis, Johan Gunnar Andersson.
Och här finns alltså då föremål som han tagit med sig från Kina, och som han då också, han fick lov att ta med hälften av det han hittade tillbaka till Sverige.
Ja, man bildade en svensk-kinesisk fältgrupp som jobbade med att gräva ut de här utgrävningsplatserna. Och där man arbetade sida vid sida med stöd av den kinesiska regimen och med uppbackning ekonomiskt från Sverige. Inte minst gamle kungen och Kinaklubben här i Sverige finansierade stora delar av utgrävningen. Och man ingick avtal om att med svensk expertis, med hjälp av katalogisering och registrering av alla föremålen, så skulle Sverige få behålla hälften. Och den svenska halvan har förvaltats här på Östasiatiska museet, som då, det blev egentligen starten för museet kan man säga, när den här samlingen kom till Sverige. Och de krukor som skeppades tillbaka till Kina, flera av dem är försvunna efter åren av krig och revolution. Så det, idag vet vi ganska lite om var de här föremålen faktiskt finns, om de finns kvar.
Men den andra halvan finns i tryggt förvar här på Östasiatiska museet.
Mm, det gör den, och utställd här för svensk publik att komma och titta på.
Och möjligheten att komma hit som synskadad och få en guidad tur?
Ja, det gör vi. Det är, man får då ringa och förbeställa det. För kommer man en vanlig helg, då har vi den här byn med syntolkningen och texterna i punktskrift. Men självklart kan man boka visning av oss också. Boka en guidad tur för privatgrupp till exempel. Det går att ordna.
Och vad har ni fått för respons på den här modellen?
Den tillför mycket för museibesökare, både seende och synskadade. Den ger en kontext åt hela vår samling, och det är också det som gör att den fungerar så bra självständigt också. Om man kommer hit utan seende ledsagare så kan man få en helhetsupplevelse i den här byn. Den i sig berättar hela historien om den här perioden i Kina innan Kina som land fanns.
Det sa Elisabeth Hedström vid Östasiatiska museet, som har telefonnummer 08 519 557 50. Östasiatiska museet har också ett familjerum med fler föremål att känna på och en stor drake att sitta på.